Mm. Alltså just det som hiphopbandet, de gjorde en låt som heter Dingelidong.
Just det.
Man är född med en dingelidong, har du talat förstånd med en sån någon gång. De låter bli tvetydigheten.
Ja, precis.
Du förstår precis. Ja. På det vi gjorde, släpptes på, vad heter det, 12-tummar, maxi-singel, och det är som en stor kuk. de jobbar inte med subtilitet på Käckberg-viset.
P1, Sveriges Radio.
Hej, hej, hemskt mycket hej ungdomar. Ni lyssnar på Snedtänkt. Podden som tar upp sånt som många poddar inte alltid tar upp. Mitt emot mig sitter en gammal trotjänare, Mattias Lundberg. Välkommen tillbaka.
Tack så mycket.
Vem är du? Vad gör du?
Jag heter Mattias Lundberg och är professor i musikvetenskap här i Uppsala. Där vi nu sitter i Engelska parken.
Ja, just det. Mm. Apropå Engelska parken då, det finns ju ombesjungen av en av stadens stora söner.
Ja.
Vi dansar rumba i Engelska parken. Vi har planterat en kaktus på marken. En liten palm från en blomsteraffär, den ställer vi där i Engelska parken. Vi köper 5 eller 6 astrakaner och målar om dem till gula bananer och dekorerar för 3-4 kronor med äkta meloner i Engelska parken.
Vi ska ju prata om begreppet novelty-låtar, svenska novelty-hits. Mm. Väldigt mycket av Ove Thörnqvists katalog. Alltså, nu har vi ju inte gått in på vad novelty-hit är, men väldigt mycket av det han skrev skulle absolut kunnat vara novelty-hitar. Nu gjorde han så många. Så att,
ja, så många och så bred och lång och karriär och så. Så att han är inte en typisk novelty artist, men många av de här låtarna har ju definitivt slagit rot för att de är lite tokiga eller kul eller på något sätt.
Ja, han plockar upp olika musikstilar. Just i Engelska parken dansar han ju då rumba, men han kan också göra en boogie. Och han var liksom, jag tror vi brukar säga att han var det första som använde ordet rock i en titel.
Och som så lät liksom som amerikansk rock and roll.
Ja, men det var han absolut. Alltså, han lyckades få sina studiemusiker att släppa Foxtrotten.
Ja.
Då började jag och sjunga tvåstämmigt. Jag tyckte att det svängde så glämmigt, men så en dag så blev det trestämmigt. Tut, då tog det slut. Jag rådde ej för att min fru stack in örat.
När kan han debutera, sig 53-54 någonting, och åtminstone 10-15 år därefter verkligen producera en lång serie låtar med hitpotential. De har ofta karaktären av det vi nu ska börja prata om.
Ja, precis.
För vi har ju bestämt att vi ska prata om novelty-låtar från Sverige. Och då måste vi ju såklart börja med att bena upp begreppet.
Ja, man kan ju tänka sig, är det här så centralt egentligen om det inte finns ett svenskt ord för det?
Ja, precis.
Vad är en novelty-hit? Vad finns det för... Vi har varit inne på en del saker som fångar delvis det här. Låtar som är som en slags modefluga.
Mm.
Låtar som är tokiga eller så vidare. Men det finns ju också någonting som kallas novelty artists. Alltså underhållare som är rent bara underhåller på det här sättet med lite nymodigheter och flugor och så vidare.
Ja, just det. För novelty då har ju med nyhet att göra. Alltså, det lanserar någonting nytt. Och väldigt ofta, och det här kommer vi komma in på, så många av de sånger vi kommer att droppa skulle man också kunna rubricera som One Hit Wonders.
Mm.
Väldigt många kommer väl också ligga nära ett begrepp som vi har diskuterat i Snedtänkt förut, nämligen cash-in-låter.
Precis.
Låtar som på något vis cashar in på en trend, en fluga, en företeelse i tiden.
Definitivt kan man säga det. Och en tredje sån genre som är ju parodier eller satirer. Vi har ju Povel Amel i Sverige till exempel. Men även Ove Thörnqvist, där man utgår från någonting. Det här är det som alla spelar, så gör man en lite humoristisk touch på detta.
Ja, det blir humoristiskt i deras fall många gånger för att de gör det på svenska.
Ja, precis.
Alltså när Povel sjunger Gräsänkling Blues.
Mm.
Det blir ju en humor i att den transponerar
med två
i Chicago också. Ja, precis. Jag gör det ju väldigt svensk. Ja. Nej, men då liksom, det är ju liksom, svarta människor från längst ner på ja. Samhällsskalan som sjunger om sin ja. Liksom, kärlekslängtan och my baby left me och så. Och
ja,
min fru har rest till Mölle.
Ja. Min fru har rest till Mölle, till Mölle by the sea. Hon for för 14 dagar sen och jag kände mig så fri. Oh, 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 oh boy, nu skulle här jumpas for joy.
Ja, men det är en intressant angränsande genre. Så det du har nämnt här, cash-in-låtar, parodier och då one hit wonders. En skillnad med one hit wonders är ju att det ofta, när man ser på sådana novelty songs, så är det ofta så att man tittar tillbaka så har det bara funnits under en kort tid, om man har gjort den här kanske på kort tid i studion. Och så. En one hit wonder kan ju vara en person som har släppt 20 fullängds LP singlar hela tiden turnerat, försök, men bara en eller två låtar har fastsatt sig. Så det är en liten skillnad där, i och med att det här är ofta löst sammansatta konstellationer som då är tillfälligt antingen av cash-in-skäl eller parodiskäl, eller för att man bara tyckte det var roligt själv har gjort det. Ytterligare en sån här, man kan säga, som tangerar det här, det är också barnlåtar. Men barnlåtar gjorda av vuxna som tror att de vet, eller vet vad barn tycker är roligt, har det ofta funnits i Sverige. Liksom, om man ska tänka på den högre konstnärliga höjderna, kanske Robban Broberg är en sån, som egentligen många av hans låtar egentligen har novelty liknande men vissa av dem är gjorda för sån här radio- och tv-program som var till för barn.
Mm. Han gjorde ju det här Pling och Plong Show,
ja, precis.
Som man gjorde för barn-tvs pengar. Ja.
Och det har ju blivit, kan man säga, novelty hits, vissa av de låtarna.
Gubbe, gubbe röd, varför blir du aldrig grön?
Gubbe, gubbe röd, varför blir du aldrig grön? Gubbe, gubbe röd, hör min bön. Gubbe, gubbe röd, hör min bön och mina stön. Gubbe röd, du är så skön när du är grön.
Och sen har vi det mer om det på den kommersiella sidan, sån här cyniskt framställda barnlåtar som också har många novelty hits karaktär, kanske irriterande röst, smurfröster. Eurodiscon för 90-talet har satt sig som en slags perenge i det här med barnlåtar. Fortfarande gör man det att det låter som man tänker, det här gillar barnen. Och det är svårt att veta om de gör det eller om det är bara det de serverar. Så därför...
Och jag tror vi många gånger kan komma att konstatera att många av de här sångerna vi nämner har ju säkert blivit hits tack vare en barnpublik.
Ja.
Det kan också vara sånger absolut gjorda för en vuxen publik eller för en krets av goda vänner, nu ska vi ha lite skoj ihop, men så finns det någonting som gör att det fäster på barn.
Exakt, ja precis, och att då en typisk novelty hit skulle jag säga, det måste ju vara en hit. Det är också, skiljer den från till exempel vissa, det finns ju medvetna så här, lite mer in-jokes där det finns något smart, något subkulturellt smart så att säga, som någon gång har tyckt att det här är en smart och cool för vår lilla publik. Och folk fattar inte. Det skulle också säga att ligga utanför novelty hits. För det kan vara konstiga grejer i de här låtarna. Att konstiga texter och saker, icke-musikaliska talade saker och som man har klippt in. Och så. Men det är alltid med en brett anslag, roande, underhållande. Så man får ju aldrig intrycket av att det finns någon slags... att någon skrattar åt den som lyssnar. För att de inte förstår the in-joke, så att säga.
Jag kommer att tänka på... Sa vi Bass eller Bass Hunter?
Jag kommer inte ihåg. Men en sån där, ja. Vad hette den?
Båten Anna.
Just det. Den uppfyller väldigt många kriterier.
Ja, precis. Det blev ju, åtminstone för allmänheten, blev det ju One Hit Wonder. Sådana som du och jag kan ju inte nämna några andra av de ganska många låtar, jag tror att... Bass Hunter har gett ut. Men den kommer ju verkligen från en sorts subkultur och syftar på en massa
liksom, ja, för många kanske först de lärde sig vad en båt,
ja, precis,
var. Bott eller båt, jag vet inte.
Ja, han sjunger ju båt, men han menar väl bott.
Ja,
eller det jag kallar båt.
Men samtidigt har den en novelty-karaktären att det var någonting som man då, om man inte visste vad det var, skulle skämmas lite. Man vet inte vad det är det här som ungdomarna håller på med.
Jag känner båt, hon heter Anna.
Man kanske generellt kan säga att det finns dels novelty hits som är gjorda för att vara det. Där kan man ju se många såna här från 70-talet med som Pac-Man Mania och Donkey Kong Forever, som heter. Och som har då samplat de här ljuden och så här från 70-80-talet.
Och det där låter ju verkligen som cash-in-låten.
Ja, det gör det ju. Ja. Och när man tittar närmare på de här så kan man ofta hitta en konstnär som har försökt att slå igenom på ett traditionellt sätt med eget material. Och sen kanske då, om man ska vara elak, har gripit omkring sig och valt den här vagen. Och därmed också då cementerat bilden och hindrat sin karriär från något annat. Eftersom man fastnar i det. Så många av de här kanske då också hatar sina one hit wonders för att de blev novelty songs.
Ja, och sen så tror jag inte heller man behöver förutsätta att det alltid finns liksom cynism eller ett ekonomiskt incitament. Det kan ju också vara så att nu har vi lite sköj.
Ja, precis.
Nu har vi lite sköj i studion. Vi kommer ju såklart att nämna Mikael B. Tretow.
Det är ett bra exempel.
Som var ljudtekniker åt ABBA och någon sorts geni.
Ja, får man verkligen säga.
Tror jag alla som kom i hans närhet skulle hålla med om. Han har ju gjort flera låtar som vi skulle kunna rubricera som novelty hits. Och det är ju alldeles uppenbart någonting han har gjort för att ha kul i studion.
Ja, det är och som man bara kan göra om man är skicklig på sådana här saker. Bandhastighet och eko och sådana här saker. Så att det kräver ett väldigt hantverk också.
Ja, vi skulle kunna börja mitt i just och prata lite om honom. För att jag skulle säga att han har åtminstone gjort sig skyldig till två låtar som jag skulle kunna rubricera som novelty hits. Alltså först är det ju Habba Habba Zut Zut med hobbyprojektet Karamba som man har ihop med Ted Gärdestad. När Ted nog är på ett ganska dåligt ställe i övrigt i livet. Alltså på väg in i någon bizarr amerikansk sekt. Då bjuder Tretow honom till sin nybyggda hemmastudio. Nu har vi kul i studion. Vi gör musik. Vi sjunger på ett låtsaspråk. Och då så får de, så släpper de en platta under namnet Karamba. Och jag tror inte ens de är krediterade på originalsingen.
Det är ganska vanligt också att det finns någon väldigt etablerad artist eller producent eller flera som inte, antingen inte har satt sitt namn på eller i efterhand har försökt att tona ner sin medverkan i det. Och det är ju fint exempel, bägge de två här. Det är inte det första man skulle nämna. Om en Ted Gärdestad-fan skulle inte dö fram Habba Habba Zut Zut. Men
nej,
som
då
själva
tror jag man gör det just för att visa någon sorts liksom, bredd i hans både konstnärskap och personlighet. Att den sidan
denna
också fanns.
Denna utropsrefräng lever nog fortfarande i vissa generationer. Att folk kan brista ut i denna, så att säga.
Habba 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 Zut Zut. Ja, det händer väl att man säger Habba Habba Zut Zut.
Men jag förmodar att den andra exempel du tänker på är den makalösa manicken då.
Titta, här står en manik som ser rätt konstig ut. Det är en jättestor mojäng med en förnicklad strut. Här är kugghjul och propeller så vitt jag kan se. Kanske du kan vara så hygglig och förklara vad det är.
Jo, alltså strömmen kommer in genom hålet där och går sen vidare till verket fram till motorn här, som får driva den här cykelpumpens pistong, som sen blåser på propellern så propellern går igång. Det går hit, det går dit, det går runt en liten bit och den startar på ett kick. Det är makalös manikon.
Men på 60-talet skulle du säga att Telstars Håll dig till höger är, eller åtminstone blev, en novelty hit. Det är Peter Himmelstam.
Ja, alltså Peter Himmelstam var ju textförfattare och slagerkompositör. Han var ju framförallt, jobbade han ju, han hade ju en anställning på Expressens nöjesidor. Alltså han var ju, stod ju väldigt mycket med ett blött finger i luften. Mm. Och så här, nu är det någonting. Mm. Nu ser kungen gifta sig. Då skriver vi låten Dessa bara klick. Som vi släpper samma vecka som kungen ska gifta sig.
Dessa bara klick. Sen har det fortsatt att flicka hela tiden av en enda blick. Förstod jag att det var slut på ungkarlsfriden. Det sa bara klick. Och efter det har det aldrig slutat flicka på ett enda kick. Så visste jag att här hade jag min flicka.
Alltså just vad gäller Hållet till höger, Svensson, så var det ju alltså en högertrafikomläggning då i september 67. Och då var det ju... Det var ju ett jättepådrag och Lennart Hyland hade uppesittarkväll för att så många som möjligt skulle vara hemma.
Men det är också tvetydigheten om vänsterpressen.
Ja, alltså. Men vi kan komma dit. Ska jag bara säga att det är ju en tävling som utlyses.
Ja.
Och som Peter Himmelstam då, han är bäst i den här, han är bäst för att, på att plocka upp en sak i tiden och förvandla det till slag. Och det geniala får man väl säga, precis som du säger, att verserna ju inte handlar om att köra på höger sida.
Nej.
Det handlar om att du inte ska rösta på vänster, att du inte ska ligga till vänster och att du inte ska jobba till vänster.
Så den på ett sätt har en, vad som säger, djupare struktur än mycket av de här andra mer krasst framställda novelty hits. Hör jag dig säga här nu.
Ja, men du har ju någon sorts fyndighet i det. Alltså, alla fattar ju, för sen så kommer ju refrängen Håll dig till höger, Svensson, annars slutar det med en redig krasch. Alltså, du anknyter ju såklart till trafiken, men det blir ju likadant om du vänsterprasslar, så kommer du också köra in i vägen till slut.
Sen står han där med vänsterprassel, byxis för allt båg och trassel, ljuger för dem båda två i skit. Håll dig till höger, Svensson. Håll dig till höger, annars slutar du bara med en smäll.
Ja, för att, som du säger, alltså väldigt många så där 60-talsartister, vi har nämnt Ove Thörnqvist, Tore Skogman, han är stimmad för över 1200 låtar. Jag skulle kalla var och en av dem för novelty hit.
Eller novelty låt. Säga, det var väldigt ofta de som man får kolla, vad är det här, vad handlar det om? Om det är något som skrevs om i tidningarna den veckan eller så.
Ja, och det är liksom alltid liksom knutet till någonting. Ofta han har skrivit låtar på alla Sveriges landskap, de flesta svenska städer.
Alla förnamn.
Maträtter, både surströmmingspojka och plättlaggen och så här. Och så gjorde han ju mycket liksom ren reklam, så här Skogaholmslimpa och så här.
Skogaholm är det kakan som smakar så bra. Skogaholm är det limpan som alla vill ha. Skogaholm sortimentet från rätt bageri. Skogaholm sortimentet för vaxkafferi.
Det är ju varje sång av honom är ju någonstans, alltså nu presenterar vi en grej.
Ja. Ofta då i en modulära form, att man tar till exempel ett landskap och en genre då befintlig. En polska eller en snoa eller en vals eller så.
Ja, han befinner sig ju, han kommer ju verkligen ur dragspelsdjupen.
Ja. Jag har ju suttit och funderat lite på det här sen vi pratade om att det skulle göra det här, att jag har kommit fram till ett antal diagnoskriterier som man måste uppfylla. Lite som inom psykiatrin.
Ja, precis. Det blir lite grann att vi sjukdomstämplar.
Nej, det är inte menat så, utan det är mer för att kunna få hjälp och stöd. Så kan man... Nej, men jag tänker så här, att eftersom vi har pratat om det finns angränsande genre och så, och vissa uppfyller det här. Så lite på samma sätt som i medicinsk diagnostik kan man tänka sig, om man inte riktigt vet vad det beror på, varför blir vissa saker såna här låtar, varför görs vissa låtar på det här sättet. då kan man ju tänka sig, om man kollar på de här kriterierna, om man uppfyller alla de här, då är det solklar novelty. Men till exempel vissa saker är one hit wonders eller parodier eller använder skoja teknik, skoja röster och så. Men bara det, då är det inte så. Men har du mer än hälften av de här kriterierna, då är det nog... Vill du höra vilka kriterier jag har
tänkt på? Det vill jag, men innan dess vill jag bara undersöka att en låt kan ju vara allt. Alltså, det kan vara både cash in, one hit wonder och novelty.
Definitivt, det är överlappande kategorier.
Och barnlåt.
Precis, det kan det vara.
De här gränserna är ju såklart oerhört porösa.
Ja, det är ju som en mer Venn-diagramsliknande förhållande. Men de jag har kommit fram till som liksom ett övergripande kriterium har vi redan varit inne på. Det måste vara en hit. Alltså det måste ha haft betydande genomslag. Hur kortvarigt den är och hur lokalt den är. Kanske bara i Sverige, bara i Stockholm. Jag måste kanske ändå säga om det ska vara en svensk novelty hit så ska jag ha varit hela landet. Så.
Ja, alltså det vill jag också då lite näsvist skjuta in. Ja, men det om vi, då kallar vi det här för novelty-hittar. Men jag kan mycket väl tänka mig novelty-sånger som aldrig blev de hittar som...
Ja, precis. Men då är vi mer i undervegetationen. Jag tänker att utmärker de här vi har nämnt hittills är ju att jättemånga svenskar omedelbart kan tänka, ja just det, den, ja just det, 86, ja, just det, eller när det nu var och så vidare.
Ja, nej, men om det är novelty-hittar vi pratar om, då är jag helt med på att ett hit det är en förutsättning och ett kriterium.
Men, och sen då, mitt första kriterium är att låten har en klangbild, sound och form som lätt kan dateras till sin tid. Det är det vanliga då, att man kan omedelbart höra när det här är, så att säga. Det andra är då att låten är mer känd än artisten till namnet. Alltså, ja, den där låten när man hör den eller hör titeln eller så. Men följt av vem sa du? Hemliga byrån? Ja. Karamba?
Bengt Pegefeldt.
Ja, precis.
Alla kan ju Fontia en kurv. Men ja. Vi får så minns att den där musikläraren hette Bengt Pegefeldt.
Och att han hade till och med någon spons av Skan. Inte? Det är också en konstig, mitt under den här svenska offentligheten, när en lärare skulle stå fri från marknadskrafterna, så tror jag att han hade åtminstone någon turné där det var en korvsponsor också.
Ja, alltså jag har hört olika varianter där, för att alltså han gjorde det väl, han var ju musiklärare någonstans i Kopparberg eller i Bergslagen, och det är ju hans musikklass som körar på den där och så, och de valde att, alltså de fick ett erbjudande om att göra en låt till, men Pegefeldt insåg själv att jag kommer aldrig att kunna upprepa den här succén. Så den är ju verkligen ett one hit wonder.
Ja, av självvalt.
Ja, precis. Jag undrar hur mycket var, om den historien stämmer, hur mycket var han ute på turné?
Men att det finns sådana anekdoter, det ger också en är av novelty hit. Den tredje är att låten har en narrativ struktur. Det här är mycket vanligare än man tror, om man tänker på. Alltså att den berättar någon slags historia i verserna. Och det gör ju verkligen inte alla låtar. Vissa låtar, väldigt många poplåtar har till exempel så att vers 1 och 3 hade kunnat byta plats, för de belyser olika saker om det man sjunger. Men att de här har väldigt ofta så här att det var en gång en liten gumma som bodde. Så en slags historieberättande sånger då, så att säga. Det fjärde är då att låten framförs ofta av alla, som sagt, får betona det, alla behöver inte uppfylla alla de här kriterierna, men ett kriterium är att låten framförs av en slags persona som artisten ikläder sig, eller handlar om en fiktiv person.
Mm.
Men det kan vara liksom Sture Karlsson eller något, så ska man bara veta vem det är liksom.
Ja, men alltså Svullo är ju ett alias.
Ulla-Bella är ett annat.
Ja, eller på 80-talet så fanns ju också Kurt Olsson och hans sidekick Arne gjorde ju Dalarapp.
De var ju in character när de gjorde de här låtarna då, så att säga.
Jo! Som himlaspelare, vet du. Ja, jag tycker vi går på direkt nästan, vet du. Inga stopp.
Det femte är att låten använder konkreta eller icke-musikaliska ljud som skratt och gråt och biltutor och sån här hundskall eller något. Eller att det påminner lyssnaren om att man lyssnar på en inspelning. Jättemånga av de här har sådana här till slut. Om vi tar exemplet, svull och för fet för ett fuck börjar och sen så nej, största, så här ska det låta, så börjar låten om. Samma hej, hej, hemskt mycket med hej har en sån också, att nej, tyst, det är inspelning nu. Nu börjar vi. Ett, två, tre. Så man vill påminna lyssnaren om att nu är ni liksom med här i studion. Det här är inte en polerat liksom konstverk i klingande form, utan det händer här och nu. Så.
Wow, schysst rhythm, va? Nu ska vi ha gitarrerna. En, två, ett, två, tre, fyr, kom! Nej, vi ska ha gitarrer!
Lägg av, det är inspelning. Bra grabbar. Börja om.
Ja.
Äsch.
Sen då så ska låten ha sjätte kriteriet. En extremt slagfärdig eller irriterande eller liksom quotable hook. De har bara trots ett utmärkt exempel på.
Ja, det ska finnas just irriterande.
Ja.
Alltså det är ju mycket pop som är det faktiskt. Alltså, ja. Så här. Alltså det är lite grann så management by chat.
Ja, precis. Att, och speciellt om det då är halvt talat eller visslat eller något sånt här. Då blir det något som till och med den som är nästan helt oberörd av musik kommer komma ihåg det. Ja, just det, det är den låten där de gör. Så kan de få såna namn sen som det Adeles Laughing Song i Die Fledermaus. Så går vi långt tillbaka om man ser på en förhistoria. Finns ju här i operetterna så. Varför kallas den The Laughing Song? Jo, men det är för att det finns ett skrattande inbyggt i. Sjunde kriterium är att den här låten har en dans eller rörelser som sprids genom någon video eller genom att den här dansas på danshaken eller så. Det har vi på 50-talet med twist och så vidare som lärdes ut nästan mer eller mindre. Och sen har vi Macarena och ketchup. Sången och sådana här saker.
Ja, vi har Lambada på slutet på 80-talet. Vi har Gangnam Style.
Mm, det är verkligen ett sånt.
Som, och där skulle man, på 40-talet skulle man kunna också ta upp Povel Ramels genombrottslåt, det är ju då Johanssons Boogie Woogie Vals.
Just det.
Där han kombinerar som svensk tretakt med det amerikanska svänget och visa att det här går att göra, så det blir Johansson Boogie Woogie Vals.
Ja.
Den spelas på varenda ställe där man överhuvudtaget spelar alls.
Johansson Boogie Woogie Vals, Johansson Boogie Woogie Vals.
Släpper upp och ner i basen med små gester i diskanten som det skall. Gör Johanssons Boogie Woogie Boogie 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 Vals.
Många låtar som jag skulle kalla novelty hits alltså har ju någonting ins struktivt över, alltså den berättar om sig själv.
Ja, just det.
Johanssons Boogie Woogie Vals handlar om hur Johansson uppfinner Boogie Woogie Valsen. Men väldigt många av dem du nämner, så här Macarena och Las Ketchup, nu kan jag inte texta, det är väl mycket nonsensspråk och så, men de lär ju också ut så här
precis.
Gör du när du dansar detta. Gangnam Style, som ju blev väldigt stor på YouTube, den visar ju så här, Gangnam är ju ett område i Seoul, och så visar de, det här är vår style, och så lär man ut de rörelserna.
Hoppan Gangnam Style! Gangnam Style! Hopp!
Ett kriterium som jag tänker också är att låten har upplevts som har viss pinsamhetsfaktor. Alltså aldrig riktigt tagits på allvar, även av de som älskar den, eller aldrig tagits upp över 100 viktigaste låtarna, utan mer någonting som ligger lite utanför, men som är lite pinsamt, kanske även för artisten då, om man har haft. Vi har ju mest pratat om de som är okända, som har sin novelties, som ingen känner till namnet. Men det finns ju också stora artister som Ace Frehley, Kiss har gjort en låt vid sidan av, där han har sen försökt sopa igen sin medverk, spåren av sin medverkan. Den heter Eugene och en enorm hit.
My name is Eugene. I'm a cool dude in a loose mood.
Även ABBA skulle säga har två novelty-låtar på den här skivan från 74. Den var What About Livingstone och en andra som jag nu inte riktigt minns. Men så visar att enstaka artister kan göra såna här lite knas-låtar också, fast som har stora artister. What about ett annat sån här som genomgående kan man väl säga, att ganska många av de här låtarna framförs av en person som normalt inte är musikartist.
Mm.
Antingen någon som man hittar på gatan, eller så är det en annan person som är känd för något helt annat, som Nacka Skoglund i Vi hänger med. Vi hänger med sådana där idrottslåtar.
Av någon anledning så gör vi faktiskt det.
Ja, precis.
Jo, men fast just den skulle jag kanske hellre då kalla en cash-in.
Ja.
Alltså, ja, novelty, det är klart att det finns en nyhets...
Eller en tillfällesdiktning.
Ja.
Om att, det finns ju många sådana här VM-låtar och OS-låtar.
Alla idrottsmän i princip av rang, ja, har ju någon gång tvingats, lockats, lurats eller...
Men det finns vissa som har haft spänt bågen hög med blandat resultat. Var inte Mats Wilander som...
Ja, stackars Mats Wilander som ung, han var ett stort Lundell-fan och så här, och tänkte, ja, att kan inte jag, får jag göra en platta med Janne Bark? Det är ju hur stort som helst. Ja. Och så gjorde han det, och just Mats Wilander, de skiljer ju sig. Alltså, få svenska idrottsstjärnor har varit som faktiskt så uppriktiga som Mats Wilander i sin önskan att få göra musik.
Alltså, alltså, hur stor är hans utgivning? Jag har bara hört enstaka.
Nej, det blev väl bara en. Och jag tror det blev en fullängdare. Och det blev en singel som, när man har hittat lyckan så har man funnit glädjen. Eller tvärtom. Och han hade ju Janne Bark, alltså Lundells hovgitarrist, med sig. Och de var ute på turné, och där Janne Bark berättade för mig en gång att, om jag minns det rätt, så hade han bara varit med om detta en gång. Att första spelningen var helt fullbelagd.
Mm.
Och sen så var de ute några gånger, och på sista spelningen var det två personer i publiken. Han har aldrig varit med
en om att... En omvänd reception, ryktet går om.
Att det så successivt på det sättet decimerades.
Men det här kriteriet om att...
Så på det viset så är det ju verkligen liksom att vad folk gick och tittade för sig gången, det var ju nyhetens behag. Ja, det fanns ju verkligen en sorts novelty-kvalitet.
Precis. Och det här kriteriet att det, ska, att det kan vara då, eller just det här kriteriet, så ska det vara en person som normalt inte är sångare eller musiker. Internationellt sett i förhistorien, vi ska prata om svensk novelty, och då kommer vi komma in på att den guldålder är 80-talet av någon anledning. Men internationellt kan man säga 50-talet, alltså amerikanskt efterkrigstiden, så är nästan alla stora hits har något sånt där. Och det är väldigt mycket den repertoaren som Kurt Olsson sjöng ju, sådana här itsy bitsy teeny weeny och så. Det är inte för inte, tror jag, som Kurt Olsson kör väldigt mycket den repertoaren.
Ja.
Eller vad heter den här... Ja, det finns många där från 50-talet.
Ja, nej, men alltså Lasse Bandeby gör när han... Alltså, hans figur, Kurt Olsson, en liksom beskäftig göteborgare som börjar i lokalradio, jag tror det är Radio 7 här, som en Då är grejen att han ringer in, låtsas vara Kurt Olsson. Och jättemånga lyssnare tror att Kurt Olsson är, det är en man av folket som är på det här viset. Och den här karaktären växer och växer för sitt eget tv-program. Jag tror det första kommer 88. Och då har de liksom byggt ut, så att säga, loren runt Kurt Olsson. Nu ser vi honom, så nu har han fått den här uppkammade, lite märkliga, nästan tuppkammen. Han har fått en illasittande kostym av något sorts 50-talsmodell. Och så har han fått en damorkester. Och till den sjunger han då sånt som var populärt, ja, egentligen när Lasse Brandeby själv var barn. Och som var det som var mest ute. I slutet på 80-talet. Det fanns ingenting som var mer ute.
Novelty-hits.
Ja, men det är ju Siw Malmkvist. Först och främst väldigt många Siw Malmkvist-låtar. Men sen är det ju som Lill-Babs, Anna-Lena Löfgren. Och det är ju oftast är det ju de här som är larviga.
Min allra första vän, han var smärt som en sabel. Min andra, han var blond och han blev mig så kär. Men nu så har jag ledsnat på lille Abel. Och jag har kommit över det där med.
Om vi pratar just liksom 80-talet, då vi påstod att det fanns ovanligt många, så köpte ju Bert Karlsson också Israels schlager-EM-bidrag, om det var 85 kanske, Hoppa Hulle.
Och gjorde det till Hoppa Olle, eller hur var det?
Nej, den hette Hoppa Hulle på svenska. Okay,
Men det var att alla barn bara trodde att det var Hoppa Olle. Eller att
det är bara nonsens språk. Hoppa Hulle, 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 Hoppa Hulle, Hoppa Hulle.
Det är med en story. Men vem sjöng in den svenska då?
Ja, men storyn är den här då. Att Israel i schlager-EM gjorde, alltså det var ju ett dårnummer. De hade en rolig dans. Jag minns att det var två snubbar som dansar, och den, alla, man tyckte den var kul, den var liksom, man började ju omedelbart sjunga med.
I dagens läge hade den fått många röster av barn.
Ja, precis. Och då köpte Bert Karlsson omedelbart in den, och sen ville han först, jag tror att han gav det till sin kompositör och textförfattare Torgny Söderberg, och ville att för den handlar på något vis, alla visste att den handlar om att vara lite lazy. Alltså den handlar om att ta det lite lugnt.
Jag minns det som en sån här två äldre män ungefär som sitter och dricker kaffe, röker och spelar
backhand. Jag tror de var betydligt yngre än du och jag.
Jo, men jag själv var ju fem eller så.
Och då ville Bert Karlsson först att den skulle heta Kommunalarbetaren och handla om hur lata
ideologisk
parkarbetarek. Ja, och det vägrade, om det nu var Torgny Söderberg, och föreslog istället, skulle det inte kunna handla om dig, Bert? Och så sjöng ju Bert själv in den.
Ja, vad så?
Och så är det liksom lite självironiskt om hur hans arbetsdag ser ut och så.
Ja, just det.
Jag går kring och skräpar, men jag gör mycket att göra. Jag undrar om det händer något spännande idag. Jag pillar mig i näsan, allting är en salig röra. Man måste koppla av och ge folk vad de vill ha. Livet ska vara roligt och jag skiter i kulturen. Och spriten ska vara gratis, när det har aldrig sagt. Men passar man sig inte får man sitta av i buren. Men ingen försvinn, varje dag en ny kontakt.
Hoppa Hulle, 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 hoppa, hoppa Hulle, Hulle, hoppa Hulle, Hulle, hoppa, hoppa.
Ja, vi har varit inne på det här också med musikteknologi som är ny. Vocoder, sådär som man kan göra robotröster och sådär. Varierad bandhastighet, eko. Det var ju pionjärer sådana som Tretow och dessförinnan Funk.
Thomas Funk.
Thomas Funk. Det var ju pionjärarbete just inom, inte minst inom barnradio och så, med att göra roliga röster och så. Nu finns det så mycket sånt, så vi glömmer bort att det här en gång var nytt och i sig ett sånt här typiskt novelty-kriterium att kunna göra irriterande smurfrösterna, om man ska tycka slarvigt.
Thomas Funk gjorde på 50-talet barnradio, Kalle Stropp, Godan Boll, och så fanns det ett litet universum med Plåt Niklas, och Gojan och Hönan och så, och Räven, och de gjorde han radioteater av, där han gjorde alla rösterna och gjorde all musik.
Med hjälp av mycket teknologi.
Ja,
och
precis.
Så.
Och sen gjorde han teater, till och med film av samma figur, men och jag gissar att det kom en annan hit. Jag kommer faktiskt inte på någon. Men
nej, men det är ju många liksom som växte upp där under efterkrigsscenen har ju väldigt varma minnen av detta.
Och ja, alltså det gjordes ju så sent som på 90-talet gjordes den sista Kalle Stopp animerade filmen av samma team som hade gjort Agaton Sax och Pelle Svanslös dessförinnan, Stig Lasseby och John Gisberg. Även där gjorde ju Funk all musik och röster till sina figurer. Mm. Sen är det tre skurkar som röstläggs av Peter Dalle, Claes Månsson och Torsten Flink.
Ja, du, vem ska bort? Men det är intressant det där, det finns en koppling. Vi pratade om Bert Karlsson innan, jag vill minnas att när de hade sitt, det här populistpartiet.
Ny demokrati.
Att de kallades ju Wachtmeister och Bert Karlsson kallades för Kalle Stropp och Jordan Boll. De hade både lekamligen och i sin karaktär något av det. En degenererad adelsman och en liksom bomfångare av Skaraslätten.
Ja, i synnerhet i Galenskaparna After Shaves dansbandsmusikal. Alltså,
en kork i mörker, eller vad heter det?
Precis, ja. Som ingick i föreställningen Grisen i säcken. Ja. Där gör ju Anders Eriksson Douglas Rittmeister som då ser ut som verkligen är klädd som en gräshoppa eller så som Kalle Stropp är klädd som gräshoppa, det vill säga grön frack.
Från ett annat håll kom jag in, från ett annat håll. Jag kom in från ett annat håll, från ett annat håll kom jag in. Douglas Rittmeister direktör, pajas jägare, imitatör, greve, baron, kock eller prins. Jag har alla titlar som finns.
Vi kanske ska komma in på att mölja på med många låtar här. Men bara de sista de här kriterierna som jag tänkte på var att låten ofta anknyter explicit, har varit inne på också, till en aktuell genre. Att det sjunger om att det här är disco, det här är rap. Att man vet att men det är när man pratar så här när man sjunger.
Ja, men jag skulle tro att, alltså att många sådana här låtar till och med som ibland har skapat genren. Ja. Alltså, nu är ju inte det novelty, men om man tänker på liksom Bill Haleys Walk Around the Clock som vi för enkelhetens skull brukar liksom utropa till den första.
Ett startskott.
Ja, där skapas rocken. Ja. Och den berättar
ju om... Det är en metagrej att det här är rock. Runt liksom dygnet runt.
Nu är det här vi förväntas göra. Nu ska vi liksom skaka runt den här klockan.
Och de svenska då, epigonerna har ju ofta kvar ett uttal. Det är aldrig rock utan det är rock.
Mm. Ja, men det är ju en amerikansk musikstil. Ja. Det brukar ta ett tag innan saker försvenskas.
Ja, men du har helt rätt i att det är ju så att det kan vara att redan i det som vi ser idag som original så finns det en meta-ironi att man, det är det här nya och som egentligen ganska osedlig rock'n'roll ursprungsbetydelse men ganska snart blir rumsren eftersom det kopplas bara då till musiken. Men med till exempel disco och rap då är så att novelty hits ofta är reaktiva på att under den här korta disco-eran 77 eller 76-77 kanske, så finns det ju jättemånga sådana där disco-ducks fanns en till exempel. Det är så skolboksexempel. Vi kör en disco-komp här bara, så har vi roliga ankor som gör en rolig dans och uppföljd sen av disco-rillas. Samma sak. Det är också ett kriterium på något sätt, att man har försökt följa upp med någonting snarlikt inom kanske 4 månader. Ett sista kriterium kan jag säga att någonstans i bakgrunden finns det ofta en mycket etablerad skivbolagsdirektör eller producent eller låtskrivare eller så som ofta försökt dölja sin medverkan och så har kommit fram efterhand. Vi har ju där Ace Frehley-fallet. Vi har ju snabbköpskassörskan med Disma Underjordi 80-talet. Som var Ledin som skrev och som efterhand har kommit fram då, så sa, men kanske inget han frontade med själv.
Nej, jo, jag tror faktiskt det var så att, ja, men Thomas Ledin var på 80-talet ganska vilsen och han var nog till och med ett tag liksom lite sådär skivbolagsdirektör på Polar som hans fru då ärvt av sin pappa Stikkan Andersson. Ja. Och Ledin, han liksom, ja, testade lite, han producerade lite där.
Han kände väl lite den här Ringbom också, va? Så att han skrev liksom som en tjänst till honom. Tror jag.
Ja, och kanske. Ja. Och som liksom, Göran Ringbom var ju krukmakare och väldigt gotländsk.
Nyligen bortgången, tror jag.
Ja, i talande stund. Mm. Men han hade nog det där bandet, de var väl en sån där partyband som spelade upp till dans på.
Och för det som är imponerande är att Ledin har skrivit för den här dialekten. Han själv pratar inte så, men det är ju skrivet för såna här rim som att höra hennes röst vibrer, ska det vara någonting mer.
Att förstå vi den fisk och bara hennes röst vibrer. Köpskassorsken i kvarteret där jag åt. Hon är så vackert och hon är kärleken så svår. Jag går och handlar flera gånger varje dag. Hon tappet tar på. Jag känner mig så glad.
Då kanske han har skrivit vibrerar och mer.
Ja, det funkar ju på svenska också. Alltså på rikssvenska.
På fastländska. Ja. Men den är kongenialt skriven för Ringbom. Så jag hade i många år ingen aning om att det var Ledin som skrev. Jag vet inte om det har varit allmänt känt eller kommit
fram.
Nej,
alltså han skrev det nog faktiskt under pseudonym för mig att han kallade sig Jonas någonting.
Så han försökte sopa igen lite.
Ja, men sen tror jag faktiskt att storyn är, åtminstone så som Filip och Fredrik har återberättat den, att när det här sen blev en ganska stor hit, så då anmälde Ledin sitt upphovsmannaskap.
Sommaren 2002 raserades Ringboms anseende fullständigt. En julikväll uppträdde Thomas Ledin i Visby.
Vad gör du nu för tiden?
Av någon obegriplig anledning fick Ledin denna kväll för sig att rätta till ett gammalt missförstånd. Mitt under konserten, inför 6000 gotlänningar, sa han helt utan förvarning.
Wow! Jo, det är dags att berätta sanningen. Nu är ni ändå på Gotland. Nej, nej, nej! Det var jag som skrev snabbköpskassörskan.
Men om vi ska återknyta kriteriet att låten är känd, och känd, men ingen har hört talas om artisten. Om jag säger Attack, ja, vilka men, tänker du på då?
Tänker jag på Rosa Körberg, Tommys lilla syster, som sjöng i bandet. Och som sjöng, som ju verkligen var ett one hit wonder med Oa hela natten.
Ja, den uppfyller väldigt många kriterier. Jag tror att den gjordes på väldigt kort tid. Liksom i studion, så att de som råkade vara där blev en jättehit. Och ingen vet vad det är. Det blir lagom med. Vad är att oa hela natten? Så att säga. Det är ologiskt.
Du har ju alltså dingaling-kriteriet där.
Ja,
det går att tolka lite som man vill.
Precis. Den där ologiska har alltid slagit med att vi ska oa hela natten. Au, au. Borde inte vara oa, oa.
Jag tycker du ska skriva till upphovspersonen i fråga. Så, vi har en invändning här från Asperger-fonten. Alltså jag har alltid förknippat Attack med den popbandsvågen, alltså det fanns Factory och Snowstorm och så här, vid samma tid som sjöng på svenska.
Snowstorm också extrema one hit wonders, får man säga.
Ja, men det var de ju, men de försökte väl ändå göra, alltså de såg ju inte sig själva, tror jag, som en ploj eller en gimmick.
Nej, men det här var, tror jag, inte någon som har kämpat på länge innan och heller inte försökte följa upp speciellt länge, utan det fanns just där och då i studion och blev en jättehit då. 81 var det, tror jag.
Den har ju novel till kvalitet också, så tillvida att den liksom lanserar just begreppet oa.
Ja.
Alltså det här,
vi ska oa.
Här kommer någonting, liksom ett begrepp, ett uttryck.
Alltså våra gamla imperativet till vad vi ska göra. Nu ska vi alla tillsammans göra detta.
Ja, vi ska dansa Lambert Walk. Ja, vi ska oa hela natten.
Ja, det är ett intressant exempel. En som, jag vet inte om man ska kalla honom novelty artist, men Vi pratade om det här med dialekter och så. Evert Ljusberg gjorde ju en hel del så översättningar av...
Michel Silverstein.
Ja, precis. Och alla möjliga countrylåtar och så. Han gjorde bland annat Lån med tänder, lån med gom, jag ska ut och fri. Det är sånt exempel, lite samma humor som Hasse Tage ibland. Man tar något som låter som originalet, fast på härjedalska eller jämtländska då.
Ja, nej, men Evert Ljusberg var ju, han var ju som en trubadur som åkte runt med gitarr och underhöll. Ja. Och kom från en, liksom, en folklig... Alltså, jag har sett honom live. Alltså, då, han berättar ju lika mycket som han sjunger. Och sen, så han var, liksom, var en entertainer. Och sen skrev han ju då... Som du säger, han var ju väldigt flink översättare, ja. Precis som Peter Himmelstrand vi redan nämnt, Åke Ström, gammal sportjournalist, ja. Han har ju också skrivit många sådana här liksom, ja. lite flyhänta, fyndiga översättningar.
På igen, jag tror jag andas, finns någon sån där som också liksom då idealiserar en sån här folkparks slagsmål eller så. Så det är ju det rurala där också som är...
Och apropå Let's Twist Again så satte ju Ljusberg en helt genial text i den. Alltså Här kommer Mårtensson som skits som handlar om en man som vunnit på lotto och som nu sitter och super på stadens stadshotell och blir buren till fyllecell varje kväll men snabbt kommer tillbaka nästa dag och börjar om. Och Ljusberg, alltså, heter han Kjell Silberstein kanske han heter, en amerikansk countryartist som är lite berättande men också lite sådär dark comedy ironi i skolan. Mm. Det är väl han som gjort förlagen till Peta in en pinne i basan. Ja. Och gissar jag, det är inte lätt att vara ödmjuk.
Ja, precis. Och de var, bägge sjöngs väl in med, vad heter Mats Rådberg.
Ja, precis. Som ju under 80-talet, 70-80-talet är den som väldigt mycket liksom lanserar liksom countryn i Sverige.
Before it was cool, kan man lugnt säga. För det var verkligen inget som folk var stolta över.
Han i alla tv-program han var med så får han verkligen som försvara vad han håller på med. Det kallas ofta föraktfullt för hästjazz.
Ja, just det. Och det är mer eller mindre liksom latent anklagelse om att det nästan, om man lyssnar på det här så är man inte bara en hillbilly utan man är något liksom mot medborgarrättsrörelsen.
Man är med i Ku Klux Klan.
Ja, precis. Och det intressanta är, jag tycker att de här Put Another Log on the Fire tror jag den heter original. Där är den liksom, det finns ju många countrylåtar som är så utan att vara novelty. Det är ju liksom, vilken skön fru jag har, jag får sätta mig här så kommer jag med tofflorna och lägger på i basen. Den är oironisk som man uppfattar. Men de här två översättningarna, peta in en pinne i basen, är ju uppenbart tillspetsad så att det blir nästan novelty som, för att det är så extrema krav han ställer på i någon slags grandios självbild då.
Ja, tack för kaffet, fanns det kvar till dig?
Ja,
och sen slutar ju refängen med förklara varför du vill lämna mig. Och det har ju vi i publiken förstått väldigt tydligt varför hon vill. Ja. Så den är ju verkligen så där missuppfattad som en manschauvinistisk låt när nu i själva verket faktiskt kan påstås vara ett feministiskt.
Ja, ja, definitivt. Ja.
Stoppa pipan, hämta mina tofflor. Tack för kaffet, blev det kvar till dig. Peta in en pinne i brasan, älskling. Förklara varför du vill lämna mig.
Där har vi ju då en slags underkategori i Sverige kan man säga då med de här regionala. Vi har Härjedalen, Jämtland, Evert Ljusberg och sen då... Dismount Riordi.
Mm.
Jag tror att det finns en liten dialekt novelty.
Precis, och där har du ju linjen tillbaka till som vi nämnde. Tore Skogman med hans västmanländska ursprung, Kalle Westman från Västmanland.
Ja, just det.
Som en av hans personer hette. Så nej, men absolut. Kurt Olsson, eller Arne, hans sidekick som ju gör dalarapp.
Mm.
Och där det är samma sak där. Det irriterande var ju inte låten, utan det det var ju alla som skulle sjunga Arne, Arne, ja, ja, han precis. Är bra.
Så man hatade ofta som barn den låten innan man hade hört originalet.
Ja, ja, den fick en att hata människorna omkring en ännu mer.
Ja, men det, just det där med rap, som att det här novelty-kriteriet om att anknyta till en genre som man knappt själv ens har förstått vad är. Det är ju många som har gjort det. Det är dalarap där. Det är, tror jag, galenskapen, den offentliga sektorns köp. Ja, det är allt för mycket sångare för att kunna göra. Så det är alltid en slags melodi. Utan det är alltid bara man sjunger ändå, man kan inte med det där att det inte ska vara någon melodi. Och sen Ulla-Bella rap som vi har.
Precis, som jag skyddar snoppen med kondomer, skyddar sig samhällstoppen med ekonomer.
Ja, det är riktiga rhymes.
Precis som jag skyddar snoppen med kondomer, så skyddar sig samhällstoppen med ekonomer. Det verkar som Carl Bildt har fått för sig att han har rätt, bara för att man är fel i Sovjet.
Ja, nej, alltså rap, vi har ju pratat specifikt i ett snedtänkt avsnitt om hiphop på svenska, och då pratar vi mycket om på 80-talet, så när man börjar göra rap på svenska så är det väldigt mycket humoraktor som gör det. Det är Werner och Werner och det är Ulla-Bella och det är liksom,
men så finns det en enstaka jag vet inte om det är ironi eller gravallvar, de här som var med i Hike med någon slags break, Jösse här.
Jösse Halling Breakers.
Ja, är det ironiskt eller gravallvarligt? Men barnen ser ganska som att de tar detta på stort allvar.
Nej, men de tyckte väl att det var kul. men de kanske inte själva riktigt insåg hur töntiga de framstod i många andra saker.
Det är väl temat, varför ska man välja mellan att dansa liksom folkdans och att breaka, när man kan göra både och i samma låt. Ja, det lät bra i teorin.
Tidlöst budskap skulle jag säga.
Dans från igår och dans från idag, fikuler och musik av olika slag. Varför alltid dansa och spela det ena? Vi tycker det är bäst att allt kombinera.
Nu har vi som pratat här i en dryg timme och lagt upp diagnoskriterierna. Vi har någonstans ringat in vad innehåller en novelty hit för att vi ska kunna kalla den så. Och jag tänker att vi skulle kunna göra lite paus där. Vi har ju liksom droppat ganska många exempel längs med vägen.
Men det finns många kvar.
Ja, precis. Vi skulle kunna ha en ny konsultation om en vecka och då lägga analysanderna på schäslongen. Och
se hur de verkligen upplever sina egna. Det uppstår ju i liksom hur man blir bemött av omvärlden är avgörande också för en novelty.
Ja, precis. Precis. Så vi gör så här att konsultationstiden för vad ser ut för idag. Sessionen är över för den här gången.
Ja.
Så är du välkommen tillbaka till min mottagning om en veckas tid. Så kommer vi och spela ännu fler irriterande låtar vi just trodde att vi hade glömt. Så då säger jag, Mattias Lundberg, stort tack för att du tog dig tid.
Tack.
Har du tid om en vecka?
Ja, jag har ju det. Och då kan jag för en gång svara på den här frågan, vet du, ska prata om nästa gång.
Ja, då fick du den lilla möjligheten. Precis. Jag ska, innan vi stänger av, ska jag också säga att det är Linus Kulin som klipper och Andy Lundgren som mixar, och podden heter Snedtänkt.
Programutsändningen presenterades av
Kalle Lind, kulturarbete.